Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
Om gårdagen var en kryssfest, snudd på snosfest, har storstjärnorna haft lekstuga den gångna VM-natten. Haaland, Mbappé och framförallt Lionel Messi gjorde alla mål. Och vilka strutar sen?
Och ikväll drar VM igång för Portugal, eller ska vi bara hålla det enkelt? VM börjar för Cristiano Ronaldo. Allt handlar som vanligt om honom. Blir det den ultimata sista dansen eller bara ett stresstest för laget och hela nationen?
Och så petar vi i Kim Källströms ömma Nederländernas sår.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Oj, oj, oj. Vilken fotbollsnatt du har gått miste om, Susanna.
Jag har sovit gott i alla fall.
Man ska vara tacksam för det lilla. Nej, men igår var det ju 4 oavgjorda matcher på rad. Mm. Det är ju inget fel med det, men det är också lite lame. Mm. Idag däremot, 3 stycken krossar, stjärnor som har avlossat bössor, rekord som har slagits och så highlightsvärdiga insatser. Det här har kanske varit min favoritomgång hittills.
Mm, och vi inleder med de norska rubrikerna. Björnen har vaknat ur vinterdvalan till exempel, och man konstaterar att Haaland direkt svarade på Mbappés mål mot Frankrike. Vi ska återkomma till dem, men vi börjar i Norge.
Ett anfall är obyggt, straffområdet och mål, och det är mål, och det är Norge, och det är Haaland. Det är Haaland. Nu har han presenterat sig.
Ja, mycket handlar om Erling Braut Haaland, Manchester Citys och Norges nästan övermänskliga målmaskin efter 4-1-segern i första gruppspelsmatchen mot Irak. Radiosportens Emanuel Narsed på plats i Boston. Hur är den norska festen som jag förutsätter är igång där?
Ja, den i alla fall utanför arenan var väldigt påtaglig. De hade det rätt trevligt. Det var ju så väldigt många amerikanska norrmän. Alltså amerikanare med kanske norska rötter som hade Norge-tröjor, för jag jagade ju supportrar inför. Så att det var väldigt blandat med, då om vi kallar dem riktiga norrmän och amerikanska norrmän. Men de alla såg ut att ha det väldigt trevligt efter den här segern som ändå satt ganska långt inne trots 4-1 till slut. Men fest är det definitivt. De hade ju lite problem med ölen här, tog ju slut vad det snackade om. Men det var nog mest skottarnas problem som hade varit här innan och druckit upp den.
Just det. Men du, var det några norska supportrar inne på arenan som rodde sig fram på läktarna? Vi har ju sett det här, att världen går igång på att de sätter sig ner och gemensamt liksom greppar tag i de här låtsasårorna och likt den isländska vulkanen liksom tar i när de ska ro fram. Händer det?
Jo tack, det roddes så att man redan är trött på det en gång in i det här VM:et för Norge. Det var kul en halvlek skulle jag vilja påstå. Det var ett väldans massa roddande ifrån de här norrmännen, och de verkar väldigt förtjusta i det. Så kul ser det inte ut att vara, om jag ska vara helt ärlig. Men de är stört glada i det här och ror på. Det var flera gånger per halvlek, och det är ju någon trumma där som sätter tonen eller tempot för det här roddandet, och de bara kör och det bidrar väl med någon form av stämning, för de hade inte mycket ramsor i övrigt, så att det var väl det enda som skedde gemensamt koreografiskt på arenan, så att det var väl det bidrog med.
Igår tyckte du att de var lite charmiga. Har du redan tröttnat på norrmännen?
Spelarna, aha, laget. Okay. Det är helt annat än supporterna. Visserligen var de charmiga utanför arenan, men det här huxfluxet, jag vet inte om det kommer leva så länge.
Hur bra var Haaland då?
Ja, men alltså, när han är på det där humöret, alltså, det är som en vuxen som spelar med barn. Alltså, det ser nästan löjligt ut vad han gör när han bara, det ser ut som att han bara, men nu bestämmer jag mig, och så jagar han i kapp någon, och då helt plötsligt så är det mål. Så det ser nästan löjligt ut hur överlägsen han är fysiskt, när alla andra på planen också är elitidrottare och ägnar all vaken tid till att väga sina maträtter och träna och gå på gym och allt vad det är. Och så ändå så springer han runt där med sin kalufs och bara är helt övermänsklig och monsterbestialisk. Ni såg ju själva, i alla fall Samir tror jag såg. Alltså det ser ju nästan löjligt ut hur stor och bäst han är ibland.
Alltså man bävar ju för den gången han släpper ut håret. För det gjorde han ju en gång i en match i kanske något möte med Arsenal eller någonting. Släppte ut håret och dunkade in bollen från typ halva plan. Alltså det är som att han lägger på en extra växel då. Men Norge har ju en annan stjärna, Martin Ødegaard. Han var ju inte alls lika bra, kanske tvärtom närmast bedrövlig. Vad säger du om hans insats?
Jag måste bara säga det här om Haaland. Det känns lite som när Ash Ketchum med Pokémon vänder kepsen bak och fram. Det är Haaland när han släpper ut håret. Då är det allvar. Nu är det på riktigt. Men till Ødegaard som faktiskt var frågan. Ja, jag satt faktiskt och tänkte på det när jag kollade på matchen. Det var inte många rätt på Ødegaard. Händer inte så mycket när bollen är hos honom. Han ska ju vara deras kreativa spelare där bakom Haaland. Men ganska osynlig, liksom tafatt, det är ganska beige. Dock när han byttes ut, det var nästan det största jublet av alla jubel under kvällen. Ja, såklart målen, men när han byttes ut så var det stora ovationer från norrmännen, men då ledde de också ganska stort. Jag tror att det stod 3-1 då när han byttes ut, så att de var väl glada bara över resultatet i matchen, så kanske inte att hyllningarna var just för den prestation som Ødegaard stod för det var väl mer en icke-prestation, precis som du är inne på Samir. Det var inte hans bästa match och det tror jag han kände själv också.
Innan vi släpper iväg det till läggdags där i Boston, om du bara kort skulle summera, hur stor kaxighet finns det i Norge-lägret nu?
Den har nog avtagit lite måste jag säga. Redan i halvtid när jag snackade runt på pressläktaren med journalisterna, norrmännen som jag har hängt med i Greensboro, North Carolina, då var det inte riktigt samma tydliga liksom, Irak ska vi bara slå med ett par bollar, för då var det ju ett läge i matchen där man kände att Irak är ganska nära och spelar rätt bra. Och så efter när man såg dem prata i mixade zonen, det var, kändes väldigt mycket vi löste det till slut, men det var inte så bekvämt som vi kanske trodde att det skulle vara. Så att de har nog tagit ett steg tillbaka, men är nog väldigt nöjda, för att den här matchen var ju den som de bara skulle vinna, och nu väntar ju tuffa matcher mot Senegal och Frankrike. Där kanske de också kan spela mer avslappnat när man inte går in som jättefavorit som man ändå var mot Irak.
Tack så mycket, Emanuel.
Tack snälla mina vänner. Snacket fotbolls-VM.
De möttes i final sist det begav sig i VM. Nu har Frankrike och Argentina äntrat turneringen. Frankrike mötte som sagt Senegal, på förhand tippad att bli en jämn match med massa offensiv kraft. Men första halvlek blev ett riktigt sömnpiller. Och många började nog tänka skräll, eller i alla fall poängtappar tankar efter alla giganter som inte fått med sig vinsterna, till exempel Spanien. Men i andra halvlek satte Frankrikes storstjärnor igång att lira fotboll.
Spelare alltså. 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise, vad är det för spelare?
Går i djupet, Mbappé till vänster, där kommer Barcola i mitten, Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Frankrike har satt fart igen, skottet Mbappé, vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Vad är det som händer?
Ja, matchen slutade till slut 3-1 till Frankrike. Det här är kanske VMs läckraste highlights reel hittills. Jag uppmanar verkligen alla att kolla in de här målen. Även Senegal satte dit en alltså, riktigt läckert mål. Jag vet inte vilket som är mitt favorit. Jo, jag vet mycket väl vilket som är mitt favorit. Mbappés andra, matchens sista. Mm. Han skjuter in den liksom från 30 meter utanför målet. Alltså, jag har kollat på det målet ur flera olika vinklar. Jag får liksom inte nog. Fotbollsgodis. Mbappé alltså 2 mål redan i VM. Därmed är han Frankrikes mästermålskytt genom alla tider. 58 mål totalt. Efter Norges då klara vinst i alla fall på resultattavlan mot Irak, så var det ju dags för Argentina. Regerande mästarna som har ifrågasatts lite grann på hemmaplan för att inte vara lika hungriga den här gången. Nu när Lionel Messi, kaptenen, ikonen, fenomenet, ju redan har en VM-titel. Men redan 5 minuter in i matchen låg bollen i det algeriska målet, och vem hade avlossat skottet om inte Lionel Messi, men målet blev bortdömt för offside. Det skulle visa sig sakna betydelse, för bara 10 minuter senare då var han framme igen.
Messi flying forward. Lionel Messi!
Ja, och i den andra halvleken var Messi sen påpassligt framme på en målvaktsretur, tryckte in 2-0 och därefter...
Back to Messi! Messi! World Cup hat-trick, and it's a record.
Hans första hattrick i VM, men framför allt, det här var Messis 16:e mål i ett VM. Och det är tangerat flest genom alla tider. Ett rekord han delar med tysken Miroslav Klose. Alltså, Mbappé gjorde 2, Haaland gjorde 2, Messi gjorde hattrick. När matchen slutade 3-0. Det betyder att samtliga favoriter höll för trycket den här speldagen. Och en fight då, att hålla koll på de här närmsta omgångarna, det är ju rekordet för flest VM-mål genom alla tider. Lionel Messi har 16. 2 mål efter släpar ju Kylian Mbappé. De kommer nog hålla på och huggas och fightas om det här under tiden vi följer det här mästerskapet. Hur läckert är inte det?
Ja, det är spännande.
Barbra Streisand. Nu undrar du vad vi håller på med här.
Ja, vad är det
jag tänkte
som
prata
händer?
En liten stund. Tänkte prata en liten stund om något som kallas för Barbra Streisand-effekten. Känner du till den?
Nej.
Det är ju ett fenomen där man liksom, om man försöker dölja eller censurera eller ta bort information, och genom att göra det så drar man istället oavsiktligen till sig betydligt mer uppmärksamhet till det här. Och det jag vill komma in på är ju branding i VM. Det är väldigt petnoga med det här. Alltså, det här vet ju du som har varit runt på massa mästerskap och sådär. Till och med vi som sitter i det stora mediacentret här bakom mig där VM sänds ifrån. Alltså, vi syns ju aldrig i bild. Inte ens vi får ha med oss vatten eller läsk med fel märke på.
Nej.
Utan då liksom blir det kastet bort och tejpas över och sånt där. För det finns ju en läskedryckshjälte som sponsrar VM och ingen annan får synas. Och även FIFA värnar om sina varumärken. Man brukar ju läsa ibland, typ så, på VM somrarna om att pizzerior runt om i svenska småstäder behöver byta namn för att de har haft något namn som anspelar på någonting med VM till exempel.
Mm.
Och i Toronto, där har det hänt någonting. FIFA har gått ganska många steg fram nu. För där finns nämligen en så kallad pot shop, alltså en klassisk kiosk som säljer sån här marijuana-parafernalia, alltså gräsrökartillbehör. Där ibland en bong, du vet, en sån här typiskt weed-verktyg som man förknippar med killar i college. Mm. Jag har liksom sett dem här på mycket såna här, ja men du vet, Dudes Where's My Car eller American Pie, den där typen av filmer.
En typ av fallosymbol ser det ut som också, ihop med det.
Ja, det är verkligen. Mm. Den här bongen i fråga, den är formad som VM-bucklan. Och nu har FIFA skickat ett sånt här upphör, eller så stämmer vi skiten ur er brev till den här lilla kiosken i Toronto. Och det har ju såklart gjort att intresset för den här bongen har skjutit i höjden. Butiksinnehavaren Sean Cady berättade i en intervju att han faktiskt bara haft 2 ex av den här bongen inne. Han har bara fått den ena såld. Och det var till en man som ville ha den som ett minne. Han röker inte ens gräs, han tyckte bara att den var läcker. Och den andra bongen har han nu slagit sönder.
The cost of breaking one bong definitely could never buy me all the PR that we've gotten just from carrying this thing for a short period of time. I never expected to go viral, obviously, carrying it. And I'll never forget the time FIFA gave me a red card.
Ja, du ser här, det är liksom priceless för honom att få all den här uppmärksamheten. Han kan gott slå sönder den här bongen. Nu har han ju fått tusentals förfrågningar från folk som vill ha den. Men han säger här att han kommer lyda FIFAs order. Däremot så tänker han rama in det här skarpa brevet från FIFA. Men han måste bara bestämma sig för vilken del. För det är nämligen flera A4-sidor långt.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Ja, Sverige har haft träningsfritt idag. Välförtjänt kan man tycka. Nu fokuserar man ju på att ladda om batterierna och fokus inför den andra gruppspelsmatchen mot Nederländerna på lördag i Houston. Just Nederländerna väcker smärtsamma minnen för många svenska supportrar och fotbollsspelare. För i EM 2004 då möttes ju Sverige och Nederländerna i kvartsfinal. Och det var ju ett skede av svensk fotboll där vi liksom var på gång. Det var en Zlatan i högform. Det fanns någon slags air ändå kring det där landslaget.
Kunde vunnit guld.
Men matchen... kunde vunnit guld. Matchen slutade dock 0-0 efter ordinarie tid och gick sen till straffar. Och en av de som satte sina straffar var ju Kim Källström. Idag är han landslagschef. Och så här berättar han för Radiosportens Selma Jennervall om det såriga minnet från den här matchen.
Tuff förlust liksom, men det är också lärdomen är väl också att man går vidare liksom. Det är ju, nu är det ett tråkigt minne, men jag står här fortfarande live in kicking, så det är ju liksom fortfarande, det är oerhört liksom, jag tror alla förstår att man tar det här på yttersta allvar, men samtidigt så är det ju ett spel där ena laget kommer vinna och det andra förlora, och det är ju, och förhoppningsvis så ska man stå på rätt sida så ofta som möjligt.
Om du kollar på Nederländerna idag, har de kvar samma identitet som de hade då?
Det är klart att de kändes kanske lite mer tydliga i hur de var förut. Det känns som att man generellt i nederländsk fotboll har gått liksom ibland lite ifrån vissa principer som man inte gjorde förut. Så att det finns nog lite mer flexibilitet i Nederländerna idag än vad det var tidigare. Men samtidigt så football heritage, det är svårt att bli av med. Eller det kanske man inte ens vill. Har man väl fått till football heritage så kanske man inte ska bli av med det.
Här hajar jag till, för han pratar om termen football heritage. Mm. Det är ju liksom ett begrepp som populariserades av José Mourinho på den tiden han var tränare i Manchester United.
Just det.
Och det var ju några år in på liksom Uniteds fall, alltså från toppen när klubben harvade på utan att vinna eller nå Champions League. Och då menade Mourinho att det här var liksom Uniteds nya football heritage. Och då undrar jag, football heritage... Liksom Sverige har väl haft någonting som man kan liksom skulle kunna rama in som football heritage, men som man kanske slarvade bort eller tappade bort lite under de här mörka åren under Jon Dahl Tomasson. Vad skulle du säga är vårt football heritage och hur nära är vi att liksom ha det där igen?
Jag tror att vi håller på att omforma det, för förr var det ju liksom bygg bakifrån, stabil backlinje, välorganiserat. Välorganisationen, den får vi gärna hålla i, men kanske inte bygg bakifrån, för vår styrka finns ju framåt.
Eller hur? Du, förresten, en av våra hjältar i matchen mot Tunisien, det var ju Viktor Gyökeres som både gjorde mål och assist i den matchen. Men faktum är att han på sin allra första fotbollsträning hade liksom en helt annan känsla än positivitet och glädje. Så här berättar han för Radiosportens Kristoffer Karlsson.
Ja, jag tyckte väl att det inte var så roligt första gången jag spelade fotboll. Så ja, det var väl inte den bästa träningen jag haft. Så ja, det var väl... inte 5+.
Hur kom det sig att du fortsatte med fotbollen?
Ja, jag tror mest var att jag var kanske lite blyg, obekväm i den miljön första gången. Liksom. Sen testade jag på en gång till och då tyckte jag det var skitroligt. Så tror jag mest berodde på det.
Nå. Cristiano Ronaldos sista VM ska börja. På något sätt handlar ju allting alltid om honom. Så det är lite av ett stresstest för Portugal och alla oss andra som tittar på. Och det är ju något som hans närvaro har inneburit i några mästerskap nu. Gör han någon nytta? Hur bra är han egentligen som 40-plussare? Måste han spela om han är med? Blir det dålig stämning annars? Hur många tårar kommer falla på hans kinder mitt i matcher på grund av missade straffar, chanser? Den som vet, den vet. Han är en ifrågasatt legendar, också vid sidan av planen. De åren han har haft i saudiska ligan nu, sportswashing-kopplingen, miljarderna som hovas in. Och apropå VM i USA, den mörka skuggan där. Våldtäktsanklagelserna från Las Vegas 2009 som han har förnekat. Det blev en förlikning 2010 och vi ska påminna om det att när ärendet togs upp igen så lades det ner utan åtal. Men Cristiano väcker ju starka reaktioner. Att han ens är tillgänglig att spela i Portugals VM-premiär är ju en het potatis. För han fick ju rött kort i VM-kvalet, men FIFAs disciplinnämnd valde att typ skjuta upp 2 av hans 3 matcher långa avstängning så att inga VM-minuter är i fara.
It's really got my blood boiling. Cristiano Ronaldo will be able to play for Portugal in their opening game at next summer's World Cup, despite his red card against the Republic of Ireland. Absolutely disgusting.
Yeah, it's not great. But you know full well, if that had been the case with Messi, they would have done the same for him.
Journalisten Andy Goldstein och Darren Bent från engelska Talksport satte ord på det som kokade hos många när det här beskedet kom i våras. Alltid heta känslor kring FIFA, alltid heta känslor kring Cristiano. Han som är historisk med flest landslagsmål, 143 stycken. Han är den fotbollsspelare i världen som har lirat flest landskamper, 228. Jämför med svenska rekordet, Anders Svenssons 148, det är 80 landskamper färre. Nu snackar vi ju herrrekord här, ska vi vara tydliga med. Och då påstår ju ändå Cristiano otroligt nog att, citat, jag jagar inte rekord, rekorden jagar mig.
Mas sei que tenho muitos mais recordes, mas como digo sinceramente, eu vou dizer uma vez mais, eu não sigo os recordes é que me seguem.
Rekorden jagar mig, sa han för några år sedan. Tror vi på det verkligen?
Ja, men det är som att han har rivit ut en sida från Zlatans självbiografi.
Ja, just det.
Eller hur, sättet han pratade där. Alltså det, han är ju en klassisk kicktorsk eller missbrukare. Han är ju beroende av att vinna, av att göra mål, av att slå rekord. Det är solklart att det är han som jagar om och inte tvärtom. Annars hade väl han aldrig kämpat sig så här, stångat sig blodig som han har gjort i saudiska ligan nu i flera år. För att till slut lyfta den där bucklan som han ju gjorde tidigare i år. Mm. Tredje, fjärde säsongen in. Och göra över 1000 mål är väl också någonting han har siktat på. Så det är såklart han som jagar rekorden.
Länge och för vissa fortfarande så handlar ju fotbollen mycket om duellen mellan Ronaldo och Messi. Vi pratade om det tidigare också här under VM finns det ju kvar. Messi har 8 gånger prisat som världens bästa spelare. Ronaldo har fått den utmärkelsen 5 gånger. De gör båda sina 6:e VM nu och Messi har ju vunnit en gång. Det har inte Ronaldo. EM-guld 2016 men inte VM-guld. Och det finns de som menar att han inte har här att göra. Att den här maniska träningsprodukten som han är liksom som inte har det här naturliga fotbollsmässiga att leva på som åldring. Den här genialiteten som Messi har. Och när Ronaldos hastighet har sänkts, precisionen brister i det som annars var liksom fotbollsskor och en nickskalle utan pardon när han hamnade i läge. Ja, vad är Ronaldo då, Samir?
Ja, men det är ju lite damned if you do, damned if you don't med Ronaldo. Det börjar närma sig lite en Neymar-situation. Om Neymar är med i det brasilianska landslaget eller inte, är han inte med, då får ju landslaget kritik för att han inte var med. Det är liksom lite samma med Ronaldo här. Är han med, då kommer han stjäla plats och luft och uppmärksamhet från kanske någon annan som förtjänade mer. Han kommer kräva att mycket av spelet går genom honom. Och sätter han inte de där lägena, då börjar ju Portugal halta. Det är liksom det som är lite problemet här. Och du nämnde de här tårarna. Jag minns ju verkligen den här straffmissen i det senaste EM mot Slovenien. Han på övertid bränner en straff, blir helt förkrossad. Han står och gråter på planen. Och det är som att liksom, han nästan väntar sig att allting ska stanna upp för att han går igenom det här kvalet. Matchen fortsätter ju, den går ju sen till straffar. Portugal lyckas ju ta sig vidare. Men det är ju någonting med den situationen som smakar väldigt bäst. Man förväntar sig kanske också mycket mer av en ikon, av en kapten, av en spelare med den erfarenheten och liksom statusen.
Mm. Och just vid EM för 2 år sedan så stod ju Ronaldo för 23 avslut under turneringen utan att göra ett enda mål. Hans tidigare lagkamrat, den engelska för detta fotbollsspelaren Rio Ferdinand, vi vill inte prata om klubbtillhörigheter framför, han har inga som helst tvivel på Ronaldos förmåga nu i VM. I sin YouTube-kanal Rio Presents är han övertygad om att Ronaldo kommer spela från start i VM och om inte, ja, men då utgör liksom bara idén av Ronaldos inhopp ett hot för motståndaren.
I've played the game obviously right and you're playing in this type of heat right so you get to 70 minutes, you start looking at the clock. And thinking, when am I going to get out of this heat, right? And if at 75 minutes or 70 minutes, I look to the side on the touchline and I see Cristiano Ronaldo limbering up and the gel's in his hair, he's smelling of roses, I'm standing there thinking, oh my God, this is a cheat card.
Ja, det är fuskigt att ha Ronaldo med, menar Ferdinand. Och det är klart, vi kan inte ignorera att Cristiano gjorde 5 mål i VM-kvalet när vi står inför gruppspelet här nu, där Portugal är storfavorit mot Uzbekistan, Colombia och Kongo-Kinshasa, eller Demokratiska republiken Kongo, som Portugal börjar mot i Houston onsdagskvällen 19.00 svensk tid. Och det är inte bara ännu en VM-match. Det är en hel epok, en hel VM-karriär som ska påbörja sitt sista kapitel. Och det kan liksom sluta i den ultimata triumfen eller med en sorglig känsla av att Portugal liksom snubblar fram genom Ronaldos nu segare löpsteg för att tiden liksom sprang ifrån honom snabbare än hans kropp mäktade med.
En vecka in i VM. Vi är fortfarande kvar i den första omgången. Ikväll ska den dock äntligen stängas. VMs sista lag ska otåligt få joina festen med de andra. På schemat som följer har vi lag från alla världens kontinenter. 01.00 Ghana mot Panama. 04.00 Uzbekistan mot Colombia. Och innan dess ska jag faktiskt gå på mitt livs första VM-match.
Ja! Underbart, jag unnar dig det.
Ja, men tack snälla. England, Kroatien i Arlington utanför Dallas. Den matchen går igång 22.00. Och såklart då, förutom Portugal som vi har pratat om, högintressant. Ja, men vi hörs väl på andra sidan då.
Ja, men då får du berätta allt om hur det var.
Lita på det.
Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.